Månadens ansikte i december är författaren Håkan Nesser. Omtyckt men motvillig inläsare av sina egna böcker. Han skriver romaner och kriminalromaner. Och den senaste kom i somras. Romanen Levande och döda i Winsford. Den utspelar sig på Heden Exmoor, där författaren själv bott en period. Och det är den första han skrivit med ett kvinnligt jag i huvudrollen. Helena Frank träffade Håkan Nesser och en kär familjemedlem i lägenheten i Stockholm.
Hej du.
Hej.
Ja, det här är alltså Norton.
Norton?
Han är 10 år gammal, snart han fyller i januari. Det är en stor hund, han ska väga 45 kilo, väger väl 48 nu. Vad som ska hända när han äter julmat vet jag inte riktigt, men han kommer förmodligen inte att gå ner i alla fall. Han är stor och lugn, han är inomhus, nu ligger han alltså på en pall framför en kakelugnsbrasa som just har slocknat. Han är som en varm möbel inomhus. Och det är alltså samma, det är inte samma hund som finns i den senaste boken, men det är precis likadan. På riktigt heter han Norton, i boken heter han Castor. Ja, alla som är hundägare vet ju vad det innebär att ha hund. Det är någonting, relationen man har till din hund, den liknar egentligen ingenting annat. För den är total. Relationer spricker och går sönder. Och relationer är krångliga, men relationen med en hund är...
Den blir kvar.
Den är kvar och den håller alltid.
Har du varit hundägare alltid, eller?
Nej, det är nytt. Alltså det är 10 år nu då. Men nej, jag har aldrig haft hund tidigare. Min fru har haft då tagit hand om tidigare. Alltså men aldrig från början heller. De har tagit hand om folk som inte kan av olika skäl ha sina hundar. Och så har hon ryckt in och periodvis tagit hand. Men för mig är det Norton den första. Och han har en stor plats i mitt hjärta.
Var det självklart att hunden i den senaste boken skulle vara samma ras då som din egen?
Ja, det var rätt självklart. För jag vet ju nämligen, hundar är olika. Men jag vet ju precis hur en Rhodesian Ridgeback beter sig i alla möjliga lägen. Så att rent researchmässigt är det ju enklare att ta en hund som man känner till än att ta en annan ras. Och där man då får man googla och titta och försöka ta reda på hur de beter sig. Men honom känner jag så väl. Och de här är alltså Rhodesian Ridgeback. När man träffar en annan hund så kan man nästan ta fel. Alltså de är så i minsta detalj, minsta mönster, alla rörelser, allting är så himla lika från individ till individ.
Vill du beskriva hur ser han ut? Vad han för färg och så?
Han är brun. Nu grånar han ju lite. Alltså, men det finns två typer av det kanske finns fler, men det finns det som heter wheat. Alltså vetefärgen, de är ljusare. Och så finns det the red. Och han är alltså en röd, men vilket betyder att han är brun egentligen. Men nu är han då lite, till åren kommer så är han lite blekare om nosen. Men han ser ut som en hund, som om man ber ett barn rita en hund så blir det ungefär en sån där. För att han ser ut som någon sorts urhund, korthårig. Och sen det typiska för hunden är alltså att han har, på ryggen så har han en sån här ridge. Alltså en strimma där håret växer baklänges, det växer åt andra hållet. Förr i tiden, för 100 år sedan i Afrika, så kunde de resa ragg för att se lite skräckinjagande ut. När vi bodde i New York så vet jag att jag vandrade mycket med honom i New York, och så unga människor sa alltså, wow, what a cool dog, where did he get his haircut? De trodde alltså att det var en frisyr, men jag fick förklara att det kommer automatiskt alltså.
Och då är den lite mörkare då än resten av hunden, så att det ser ut lite som att det är färgat nästan på något sätt.
Ja, det blir, i och med att håret lutar åt andra hållet, så blir det alltså en skiftning i nyansen.
Och så har han hängande öron, det är sådana spetsiga som en schäfer utan hängande.
Nej, de är hängande.
Ganska grovhugget huvud kan man kanske säga.
Ja, det är ett snyggt huvud där, tycker man. Nej, men det var en fru som valde honom så att säga. Så att han är en vacker hund. Han är, nu ligger den bara ihop knölade på pallen. Men när han står upp och tittar upp och så ser han ut som... de säger i London är både som, oh, he's got a regal posture. Ja, han har alltså en kunglig, någon sorts hållning. Tycker de. Kan man ju inte se nu inte.
Jo, nu vaknar vi till här.
Klappar honom så vaknar han till lite. Men han återgår snart till sitt sovande igen. Han har varit ute ett par timmar på förmiddagen.
Ni har bott i New York och ni har bott i London. Du skriver på Gotland. Ni har lägenhet i Gamla stan och du kommer från Närke. Mm. Och ni har precis varit ute och rest i, jag tror det var en dryg månad, i Australien och Nya Zeeland. Var är hemma någonstans?
Ja, det Sverige är säkert, alltså. Var i Sverige, det är jag mer osäker på. Jag tycker jättemycket om Stockholm. Jag har bott i Uppsala i 37 år. Men jag känner att den perioden är över. Alltså det var jättebra i Uppsala, men nu vill jag bo i Stockholm. Och så har vi Gotland. Det blir ju mest sommartid förstås, men jag vet inte. Man brukar fråga folk i min ålder, var vill du begravas någonstans? Och det är liksom ett tecken på att där hör man hemma. Men jag kan inte ens svara på det. Som man är väl någon sorts gypsy, jag vet inte. Jag tycker om att resa väldigt mycket, men vi har varit utomlands i 7 år. Det känns rätt att komma tillbaka till Sverige i varje fall.
När man lyssnar på dina ljudböcker så hör man ju lite närkingska. Så. Lät du så från början eller har du liksom filat ner dialekt och sådär?
Alltså, den borde jag ha filat ner, men det har inte gjort det. Alltså, jag lämnade den här när jag var 20 år. Alltså, nu är jag 63 och på 40 år har den bara filats ner så här mycket. Och det är, så den kommer, jag kommer ju prata närkingska ur graven, verkar det som. Jag kan väl inte lära mig någon annan dialekt, tror jag.
Men hur kom det sig då att du började läsa in dina egna böcker? För att i alla fall den första från Vätaren-boken är det Torsten Wahlund som läser. Hur började din egen inläsningsbana där?
Det andra första jag läste in var alltså på Enskede på böcker för synskador och inte den kommersiella delen. Jag tror jag fick någon förfrågan var det. Det måste ju vara mitten på 90-talet. Och 95 kanske, så läste jag in någon bok där. Och tyckte det var ganska plågsamt för att det blev inte så bra som jag ville att det skulle bli. Jag förstår hur det ska, men det är som jag vet ungefär hur Beethovens målskynsonat ska låta på piano, men jag kan ju inte spela den. Ungefär så kan det kännas när man läser in böcker också. Sen fick jag nog förfrågan om att göra det. Möjligen var det så att jag läste in Kim Novak badade aldrig Genesarets sjö som en av de första. Och sen visade det sig att lyssnarna, trots min närkingska, tyckte om att jag gjorde det. Och varje år kände jag när jag staplade ut ur den här inspelningsstudien att aldrig mer. Det kändes som att komma ut efter ett misslyckat matteprov på gymnasiet. Men det är alldeles urblåst i huvudet. Och så håller man på med det. Det tar ju lång tid. Alltså, 3 timmar om dagen är ju max. Och så läser man och så märker man att det stämmer inte riktigt. Och så går det lite för fort också. Det är som att åka slalom. Alltså. Och så märker man att jag kommer att gränsla en port snart. Jag kommer aldrig att komma till slutet på det här oändligt långa meningen. Det kommer att bli fel. Den här känslan när man läser in. Och sen när man tar om när man läser in så hörs det ju. Jag menar, noggranna lyssnare hör ju att aha, här har han varit ute och druckit kaffe. Jag hörde ju jätteväl. Även när jag lyssnar på andra inläsningar. Men i princip så är det så att jag gör det så gott jag kan. Och jag har slutat klaga egentligen. För jag har en historia från när jag var i New York så tänkte jag, nu slipper jag i alla fall läsa in de här böckerna. Och då ringde man från Bonnier Audio och sa, jo, vi har en studio på 27 gatan. Du ska åka dit på måndag och så kan du börja läsa in. Jaha, så åker jag dit. Och då var det en bok i Barbarotti-serien där det var över 500 sidor tjock. Visserligen var det en svensk kvinna där som introducerade mig som har bott i USA länge. Men sen lämnades jag ensam med en producent och en tekniker som inte förstod ett enda ord svenska. Och då läste jag 520 sidor. Och den stackars tekniker satt och följde med alltså i texten och rättade mig när jag läste fel. Mr. Nesser, I think you made a mistake there. Då har han liksom följt med texten och lyssnat på ett språk han inte förstår. Och så gjorde jag ett år senare gjorde jag samma sak och han igen. Jag tror han går i terapi fortfarande, den här stackaren. Sen dess har jag slutat klaga på inläsningen, för han hade det värre än jag, det inser jag.
Men du fortsätter ju.
Ja, jag övertalas varje år. Den sista boken är inte inläst av mig. Det är Anna Maria Kjell som läser den, för det är en kvinnlig huvudperson. Jag i jag-form. Jag kan inte låta som en kvinna. Och då, det skulle spricka då. Men jag var nere i Skåne på en turné nu. Då sa de, jo då, du ska absolut läsa in den här i alla fall. Det skulle ha gått så bra. Men jag tycker Anna Maria Kjell gör det mycket förtjänstfullt. Och det var min gode vän och granne Teppas Fågelberg som rekommenderade den. För jag sa att min nästa talbok ska en kvinna läsa in. Vem ska jag välja? Och då sa Teppas att Anna Maria Kjell är hans favorit. Och så blev det så. Alltså jag tycker det är intressant med ljudböcker. Jag lyssnar tämligen mycket. Min fru lyssnar ännu mer, men framförallt när jag kör bil så brukar jag lyssna. I vissa få fall så kan ju alltså inläsningen, ljudboken kan ge ett starkare intryck än pappersboken på mig. Och jag har en favorituppläsning och det är alltså Stephen Fry som läser Harry Potter. Det går inte att göra det bättre. För han gör alltså det som man egentligen inte ska göra. Han gör röster. Han går upp och ner, men han kan det ju. En ljudbok ska vara, den ska ligga ganska neutralt. Om man inte är en superskådespelare och har en sån röst av Simon Fraffer, då kan man.
Då får man.
Då får man göra det.
Men du läser inte in dina översättningar, va? Dina egna?
Nej, nej. Eller? Nej. Nej, det görs ju. Och det konstiga är ju alltså att de inte läser in hela, de klipper dem alltså. Mm. Och jag fattar inte varför man gör det. Och till exempel i Tyskland, som är Europas största bokland, och det är de bästa läsarna i Europa är tyskarna. De läser böcker, bokhandlarna i Tyskland är små tempel alltså. Och ändå så, ja, man tar bort alltså hälften ungefär.
Men vadå, det sitter någon som kapar alltså, ja, delar av storyn?
Ja visst, du har en redaktör som kapar bort, och så blir det, jag menar, mina böcker är det 12 cd-skivor i Sverige och det är kanske 5 i Tyskland.
Nej.
Jo, de gör om texten, och så får Dietmar Bär som läser in på tyska. Ja, det är skamligt, och han, min inläsare, vill heller inte ha det så, men av någon anledning så går det inte rätt att ändra på. Ja, det finns alltså vissa undantag, men det är klassikerna. Alltså, om de läser in Goethe, då får man inte kapa, och vissa Nobelpristagare kan, det finns vissa undantag, men normalt sett så, vilken bok som, alla nyutkomna böcker som läses in kapas. Och det är obegripligt.
Jag har skrivit ner en mening på ett papper här, på en lapp som jag ska visa dig. Det är en mening, nu har inte jag läst alla dina böcker, men...
Det har jag.
I alla de böcker jag har läst av dig så finns den här frasen med. Och jag gissar att den faktiskt kan finnas med i alla, att det är en sån här liksom, en Håkan Nesser-grej, men inte säker. Men jag ska be dig läsa den högt.
Det var som det var.
Finns den med i alla böcker, eller?
Ja, jag skulle nästan tro det. Det kan ibland variera till det är som det är. Vilket är en fantastisk variation.
Men är det med flit att du liksom petar in den? Eller har det bara alltså, blivit så?
Det är ingen sån här grej som att jag måste ha med den. Men det var som det var. Det är ju en platityd. Eller lakonism, eller vad man vill kalla det.
Men är det något närkingskt, eller?
Alltså, jag vet inte om det är det. Jag minns när boken Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö kom ut, det var 98, så ringde Leif G.W. Persson till mig någon månad senare och sa, det var en jävla bra bok, så jag skulle vilja göra film på det här, det är den bästa plattitydsamling vi har på det svenska språket. Och i den boken finns ju det var som det var, det blev som det blev, människans spår, Gud rår, huvudet upp, fötterna ner, och en massa andra sådana här rätt meningslösa men ändå rätt så träffande lakonismer. Och det här är kanske min favorit. Ja, det var som det var.
Du då översatt på tyska och i alla fall 20 språk till, tror jag. Det är ganska många språk. Mm. Och du säljer ganska bra, vad jag har förstått. Vad gör du med pengarna?
Jo, men det är ganska enkelt. Alltså man köper en tomt på Gotland och sen börjar man bygga ett hus fast man inte har någon aning om hur ett hus ska se ut eller vad det kostar eller någonting. Så kan man göra av med rätt mycket pengar, och det har jag gjort.
Vad ville du bli när du blev stor?
Landslagsmålvakt i fotboll. Det var det ena, och det andra var skådespelare, tror jag. Filmstjärna har jag för mig. Det var nog de två planerna jag hade. De funkade inte.
De gjorde inte det?
Nej.
När insåg du liksom att du borde upprätta en plan B?
Det var väl när jag hade läst ett antal terminer på universitetet. När man läser humaniora, alltså man läste litteraturvetenskap, nordiska språk, filosofi, historia, engelska. Vad ska man göra med den här utbildningen egentligen? Då kom plan B. Och eftersom det bara var humaniora så kunde ingen människa, om man inte vill forska, så då kom jag på att man kanske kunde bli lärare då. Och det var ett lyckligt val. Det var inget val egentligen. Det var liksom den enda planen som var möjlig. Och då, men jag tyckte om att vara lärare. Det var ju tur. Det förstod jag inte när jag sökte. Men jag var lärare i 24 år, tror jag det var. Och tyckte det var jättekul. Alltså, så att jag hamnade rätt. Men det var inte min egen förtjänst att jag hamnade där.
Men jag tänkte där fotbollsdrömmen då, alltså du spelade.
Mm.
Ja. Hur långt kom du där?
Nej, så jag stod i mål alltså, och jag började nog, jag bara stod i mål i klasslaget när man var 7-8 år, sen fram till någonstans 14-15 tror jag. Men jag var för nervös för att stå. Man har ett väldigt ansvar som målvakt alltså. Mm. Min mor berättade att jag drömde när jag stod i mål, och då kastade man sig för att man ska rädda straffar upp i kryss och ramla ur sängen, så att det var inget det var inte min grej, alltså egentligen, jag borde ha fattat det. Sen började jag spela basket istället då någon gång när jag var 14-15, och det var ju, så det sysslade jag med 7-8 år. Men då hade nog drömmen att bli landslagsmålvakt i fotboll, den hade nog bleknat. Men jag minns att jag, när man gick i fjärde, femte klass, så var det rätt givet att man skulle bli landslagsmålvakt. Det var ju liksom, vadå då, det ska man kunna greja.
Hur håller du dig i form nu?
Nej, nu, sista åren har varit då, jag har ju gått på gym och allt möjligt och sprungit, men sista åren har jag mest vandrat med hund, alltså, vilket är lite för lite, jag märker ju det. Att det är, visst så kan ju vi gå två, tre timmar om dagen, Norton och jag. Speciellt på Exmoor, det har jag gått jorden runt på denna hed, alltså, med hunden. Men det är lite för lite, så nu ska jag tror jag ska börja på något gym eller någonting nu efter nyår. Det blir ett lämpligt nyårslöfte, skulle jag tro. Jag har en svag plan om det.
Dina tre värsta ovanor?
Mina tre värsta ovanor? Mm. Av de 100 man har, då måste man ju prioritera dem. Jag vet inte. Jag har inga sådana där extrema ovanor. Min fru skulle ju naturligtvis påpeka dem. Jag hade några väldiga ovanor, så att då skulle man ju bli uppmärksammad på dem. Jag är inte säker på det. Sötsaker är ju, skorpor till kaffet, småkakor har varit mina en ovana, men det är ju ingenting att komma med. Det finns ju folk som är mördare och
det är ju en rätt allvarlig ovana faktiskt.
Att vara mördare och vara hembrännare, ja, eller något sånt. Ja, nej, jag kommer inte på några såna här riktiga ovanor, men det kan man ju bara fråga läsekretsen eller goda vänner, så kan man få ringa in och tala om att han har minsann de här och de här ovanorna, så kommer det att komma fram i alla fall. Men jag,
vi öppnar redaktionens mailadress eller någonting, så får vi precis se efter ett tag. Så.
Och när du har fått 1000 svar så kan du stoppa då.
Ja. Goda vanor då?
Ja, det är lika svårt det att svara på tre goda vanor. Jag tar hand om hunden ganska bra, det är en god vana. Jag tror jag är... Det är ju inga vanor, det är ju karaktärsdrag egentligen. Jag tycker man blir... Det är någonting med tvärsäkerhet. Jag tycker man blir osäkrare och osäkrare på allting ju äldre man blir. Alltså man tänker att när man är ung man, intellektuell, som jag kanske var, och så förstår man allting så himla bra. Man tycker att man begriper att så här och så här och så här är det ju. Så tycker man att många andra är dumma. Det går över. Och det är en god vana att förstå att folk är... Man har inte så himla rätt att förstå att man är rätt okunnig egentligen. Det är en god vana i alla möjliga sammanhang. Även om det inte är en vana, så är det karaktärsdrag, som jag säger. Ja, det var svårt det här. Jag har inga vanor och inga ovanor, kan vi inte säga så?
Vi kör på det.
Ja.
Nu har vi nämnt hustrun Elke och vi har pratat om hunden Norton. Finns det fler i familjen?
Ja, vi har 4 barn tillsammans. Vi har 2 var, så att säga, för vi har varit tillsammans i, vad blir det nu, det är 13-14 år. Så vi hade 2 barn var när vi träffades. Den yngsta är 25, den nästa är 40 vid det laget.
Vi beskrev ju Norton i början här. Nu måste du beskriva dig själv också. Hur ser du ut?
Ja, jag liknar ju inte Norton i... Många tycker ju att man liknar Norton i och för sig. De påstår ju att man, har man husdjur och blir gammal, så kan det mot slutet vara svårt att skilja hund och hus åt. Men, jo, men det tycker många, att du och Norton påminner om varandra. Men jag vet inte om det kanske är det inre i så fall. Jag är lång. Jag är 195 cm lång. Jag är rätt tunn. Det har alltid varit. Vi har framför oss en amaryllis, så det är väl ungefär en... Vad det gäller kroppsbyggnaden så kanske jag liknar en amaryllis. Innan den har slagit ut, naturligtvis.
Frisyr och hårfärg och sådär?
Nej, den mån jag har något hår kvar så är det väl... Har det alltid varit, vad heter det? Råttfärgat, tunt. Ja, men med tanke på antalet hårstrån så kan man inte tala om frisyr i mitt fall. Det vore förmätet.
Men det är ganska mycket kvar liksom runt om, även om pannan kanske har krypit lite uppåt.
Ja, sen har jag en landningsbana som är stor nog för en helikopter bak, det vet jag. Så, men det där är världsligt, det bryr mig inte speciellt mycket om.
Ögonfärg då? Det är så mörkt här inne så jag ser faktiskt inte hur
själv. Nej, men de är väl grå. De är väl, jag flyttar mig nu under en
lampa. Lampan här.
Är de inte grön, grå, lite grönblå, lite sådär?
Någonting sånt där, blågrå och grönt, ja, tror jag. De är inte bruna rådfärg i alla fall.
Ja. Nej, det är de inte. De är... Ja. Åt det blågröna.
Ja. Har du några andra kännetecken eller sådär som...
Som man skulle känna igen mig på?
Mm.
Ja, de känner igen mig på rösten, tar ju många med. Eftersom man har det händer ju att jag står i kassan och går och handlar och så säger man något till kassörskan. Då kan man rycka till sig, för då har de liksom lyssnat på en ljudbok och känner den att det är han som står där nu. Så att jag kan skrämma upp folk med rösten på det viset.
Men du blir inte igenkänd på stan på utseendet?
Jo, det blir jag också. Det blir jag. Man märker det för att man håller kvar blicken lite för länge. Ja. Och så helst de tror att det är någon bekant också. Mm. Att det är någon som en granne som de borde känna igen. Och säger, men det är ju bara här. Det har man inget ont av. Det är ingen som har hoppat på mig och blivit förbannad för att jag skriver en sån skitbok som de har betalat dyra pengar för. Det har ännu inte hänt.
Skönt det.
Ja, det tycker jag också.
Det var Helena Frank som träffat Håkan Nesser och hans Rhodesian Ridgeback Norton. Vill du höra mer av intervjun så finns det ett fylligt bonusklipp på vår hemsida där Håkan Nesser beskriver platsen för den senaste romanen och det faktum att det är en roman och inget annat. Och så berättar han om blinda faster Ida och om att komma ihåg vad man skrivit och tänkt. Allt på skanustaltidning.se. Och vi kan tillägga att de flesta av Håkan Nessers böcker finns både som tal- och ljudbok. Men den enda talboken han läst in av dem är kriminalromanen Barins triangel.